En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledarsidas podd som i princip kommer varje vecka. Karin Pettersson och Anders Lindberg är här, två sossar, och Ulrika Schenström, moderat. Och jag är Fredrik Virtanen och är neutral. Vi svarade förra gången, Ulrika?
Absolut, du skötte dig.
Jag skötte mig. Annars skriver jag ju på ledarsidan på lördagar. Men här är jag snarare på Schenströms sida.
Äntligen.
Hur har påsken varit, Anders?
Den har varit utmärkt. Mycket ägg.
Karin?
Både i medierna och på bordet.
Påsken har varit bra. Påsken är ju den bästa högtiden, men det är vi ju alla överens om. Inga krav, god mat och så vidare.
Men brukar vara långtråkig.
Jag tycker inte det. Nej.
Ulrika?
Ja, jag har varit i Värmland, det har varit fantastiskt väder. Jag mådde riktigt bra när jag hörde att det snöade i Stockholm. Och jag var i Värmland och solen lyste och jag har faktiskt haft det riktigt bra.
Det är den moderata synen på medmänniskan.
Ja, precis. Bara jag har det bra.
Snö åt grannen.
Precis, så att du känner mig så väl.
Ja, vi sätter väl igång, tycker jag. Budgeten, ni får förklara. Jag tycker det verkar rörigt alltihop. Vad betyder egentligen Alliansens besked om budgeten?
Ja, egentligen är det ingenting konstigt. Jag menar, så här har ju Alliansen gjort i alla världsliga tider, eftersom man i nästan alla världsliga tider har suttit i opposition. Och då har man lagt varsin budget och sen så lägger man ju en gemensam reservation i finansutskottet. Så att det här, jag jobbade ju på riksdagen i många år och har haft så otroligt många presskonferenser där man har lagt fram den gemensamma reservationen i finansutskottet. Så att jag tycker inte det är något konstigt alls att man lägger fram gemensamma budgetar. Dessutom så, om vi tittar på mandatperioden 2022-2026, så gjorde man ju egna budgetar förutom den sista som man gjorde gemensamt. Så att de har väl tänkt att liksom göra det som mandatperioden 02-06, och sen så lägger man väl fram en gemensam kanske inför 18 då.
Karin?
Ja, nej, men det var två saker det kom i den här debattartikeln. Det ena var ju det här beskedet om att man skulle göra enskilda budgetmotioner. Och jag måste säga att det är ju en ganska stor händelse. Vi har haft en allians som har vars största liksom fördel gentemot väljarna har varit att man haft gemensam politik under många års tid nu. Och nu lämnar man det. Och det är klart att det är ett stort skifte. Men det andra som fanns i, och det man kan säga om det är väl att ja, det finns ju ingen allians nu, eftersom man inte har då gemensam politik, utan här går man fram på fyra olika plattformar.
Så det är en ny, men nu hade ju trots allt partisekreterarna också en presskonferens där de la fram allt som de skulle göra gemensamt. Så att
ja,
jag tycker nog att man inte kan jämföra saker hur det fungerar när man sitter i regeringsställningen, man sitter i opposition. Och dessutom så tror jag det kan vara nyttigt för de här fyra partierna att gå in i sig själva och se över den politikutvecklingen som jag tror att de behöver göra. Och det är ju nästan absolut
fast det är ändå
viktigaste.
Lite, det är ändå lite roligt att för ett halvår sedan så var det liksom, då stod de här fyra partisekreterarna och verkligen skrek ut att har man ingen gemensam politik så har man inget regeringsalternativ. Så nu kan vi konstatera att nu har i alla fall inte Alliansen något regeringsalternativ.
Nej, men man kan ju tycka att det är lite fint.
Gör inget, ska inte sitta i regering.
Men alla som har varit med i riksdagen och suttit i opposition vet ju att det är så här man har jobbat i alla världsliga tider. Så att, det är möjligen att det kan bli fint i jämförelse med vad de sa då.
Det är ändå lite roligt att samma personer säger helt olika besked. Ja,
men de kanske har helt enkelt tänkt efter och kommit på att så som vi alltid har gjort fungerar kanske bättre.
Men en intressant sak sluta tjafsa nu. En intressant... Båda två, jag ska säga saker nu. Och det är att...
Småbarnsförälder.
Ja, det är väldigt sådär.
Det, om man frågar de här fyra partierna i alliansen om de kan tänka sig att förhandla, för det är egentligen det här som är den stora frågan. Kommer några av de här partierna att kunna tänka sig att... gå in i djupare samarbeten i enskilda frågor med Socialdemokraterna eller med regeringen eller sådär. Då säger ju Centerpartiet och KD att nej, vi förhandlar bara som allians. Medan Moderaterna och Folkpartiet säger att de kan tänka sig att förhandla. Det är ju,
och det är väl
egentligen...
jättebra med pragmatiskt tänkande för Sveriges befolkning,
ja, men
i alla fall.
Jag tycker också att det här är jättebra. Jag tycker också att det här är jättebra. Därför att det här visar att den här järnaxeln då, alliansen, det finns inte en gemensam hållning. Utan man tycker olika och det håller på att glida isär. Jag tycker det är intressant. Det andra som är intressant, det är ju det här tjatet nu om att man ska hedra detta roliga uttryck, hedra decemberöverenskommelsen, som Kinberg Batra har tjatat om i veckan. Jag vet inte om vad det betyder om man ska framföra liksom offer i form av liksom oxar och vitklädda djur. Nej, men Ulrika tycker inte att någonting är kul idag.
Hon bara,
men vad betyder, men hedra?
Jag tror nog att vad man ska hedra menar. Sin... Om vi tar Moderaternas perspektiv, tror jag man menar att man, om man gör upp en sån här sak, så kanske man inte borde gå i budgeten, gå jättestora vänstersvängar. Det är väl det man försöker säga. Att inte låta Vänstern och Miljöpartiet få igenom sina kokobäng-förslag.
Fast det säger ju inte, decemberöverenskommelsen handlar ju inte om graden av socialism.
Men det var inte det som var frågan. Jag tror att det är det man menar.
Då är det ju en helt annan tolkning av decemberöverenskommelsen än det som står möjligen. På pappret och det som man presenterade möjligen. I december.
Men jag tror i alla fall att det är det man menar.
Men det finns ju en helt annan sak i det här som är jätteviktigt besked igår.
Ja, är det du tror att man menar? Att om man lägger fram en för vänsterinriktad politik, så kommer inte alliansen att släppa fram den? Även om det är så att säga, förslag som passar in i en budget.
Jag tror att vi alla perspektiv här. Jag tror bara att man försöker prata med sina egna moderata väljare också, kanske, som en del är väldigt upprörd över decemberöverenskommelsen. Och då tror jag att man kanske säger så, därför att jag hoppas i alla fall att det är så att man kanske önskar att inte det blir en alldeles för vänsterinriktad budget som föreslår väldigt många konstiga saker rakt igenom. Ibland säger man ju saker för olika opinioner, ska vi ju komma ihåg.
Absolut. Mm. Men om jag ska gissa vad den rödgröna regeringen kommer göra under mandatperioden, så är det att gå fram med skattehöjningar bland annat. Och det kommer ju inte allianspartierna att gilla.
Exakt, och då kommer det bli väldigt intressant. Men jag har ingen aning om vad man ska göra. Nu har jag bara försökt tolka, för jag har inte läst alla andras analyser kring det här. Utan det är bara min egen påskmysanalys kring varför man säger sådär.
Mm. Jag tycker det är jätteintressant, för det är Anders, i sådana fall ett helt nytt ballgame.
Hade du något att tillägga?
Nej, alltså, jag tycker en helt annan sak är intressant som ingen annan tycker är intressant, tror jag, är det här. Och det är den här frågan om att alliansen ska lägga fram en gemensam motion kopplat till vår ändringspropositionen. Därför att det är ju så att Magdalena Andersson vill ju också korrigera en massa av de här dumheterna som alliansens budget drev igenom i höstas.
Förklara skillnaden mellan de här
två
propositionerna.
Jo, jag ska göra det strax, om jag får en chans. Mm.
Småbarnsföräldrar. Det är väldigt småbarnsföräldrar.
Det är väldigt småbarnsföräldrar här, tror jag.
To me like I'm a 4-year-old.
Ja, det är det jag gör. Det som är grejen här är ju det att när, i och med att alliansens budget gick igenom i höstas, så måste ju regeringen nu korrigera några av de här värsta delarna av den. Och då är det så att formellt sett så kan man inte korrigera skattepolitiken så här retroaktivt, och man kan inte ändra den egentligen. Men vad man kan ändra till exempel, det är den här nedsatta arbetsgivaravgiften för unga. Och det avser ju regeringen att ändra i den här vårändringsmotionen. Eller propositionen. Det som händer då när alliansen lägger ett gemensamt motförslag, det är att plötsligt är det återigen upp till Jimmy Åkesson att avgöra vilken budget som Sverige ska ha. Så vi kan hamna i ett läge när den här budgeten tas nu, där så att säga de beslut som fattades i höstas nu befästs genom att alliansen faktiskt ger Sverigedemokraterna det här utrymmet igen. Och det trodde jag någonstans, om man ska hedra någonting, var liksom kärnan i decemberöverenskommelsen, att det ska inte bli så att säga Sverigedemokraternas show. Och här tror jag att alliansen lite är övertaktiska, för jag tror att man kommunicerar till sina egna liksom hårda människor som är arga på decemberöverenskommelsen. Men sen tror jag att man kan hamna i ett läge där Moderaterna får lägga ner sina röster lika fullt i riksdagen. Och det blir väldigt intressant att se hur man i sådana fall ska motivera detta. För i sådana fall så ska man då lägga ner sina röster på frågan om sänkt arbetsgivaravgift för unga. Regeringen får driva igenom sin politik, och så får man en jättenegativ debatt i partiet efteråt. Och jag tror att det här är nog inte strategiskt, det här är så här taktiskt.
Okej, så vi kan enas om att det är ganska rörigt fortsatt tills vi ser vad som händer.
Så är det.
Mm. En annan rörig sak i veckan tycker jag är bråket i Sverigedemokraterna.
Mm. Det är rörigt.
Va?
Det är rörigt.
Ja, det är rörigt.
Väldigt rörigt.
Hur ska det, vad strider de om?
Alltså det är också en intressant detalj i detta, är ju att i grunden så är ju det här partiet och ungdomsförbundet lite samma gruppering av människor. Det är lite olika åldrar på dem, men det är inte så där jättestor skillnad. Utan det här är väldigt tydligt en maktstrid mellan två läger. Mm. Och när Jimmy Åkesson blev vald tillbaka för 10 år sedan, då blev han ju vald också på precis samma premisser. Då var det ju ungdomsförbundet som tog över partiet och slängde ut den dåvarande bunkerfalangen som fanns. Och antagligen så är Sverigedemokraternas ledning helt enkelt rädda för att samma sak ska hända igen. Ja. Men jag tror man ska vara klar över att alltså, det är rasister som råkar med rasister. Det är inte så att det liksom är någon så här dramatisk ideologisk skillnad, utan det är lite olika etiketter.
Ja, men vill ungdomsförbundet vara tydligare med sin klarspråkigare med sin rasism. Eller
Ungdomsförbundet har vägrat gå med på den här titeln socialkonservativt. Men det är väl det som liksom de har gjort.
Men jag kan hålla med om det där, men sen blir jag ju också väldigt bekymrad, och det blir jag ju varenda gång vi pratar om Sverigedemokraterna, men det är något vi enas kring. Och det är ju att det kommer ju att se ut för folk som om de har blivit av med de onda, om ni förstår hur jag menar. De blir ju allt mer rumsrena ju mer såna här bråk, och jag kan slå mig i backen på att det är så att de också har regisserat det här lite själva, att de vill gärna ha det här typen av gräl. För att verkligen visa att de försöker mota ut det onda. Nu håller jag ju med dig om att det är onda som bråkar med onda. Men liksom, jag tror ändå att vi inte alls kan... Som kanske tycker att det kanske var i början var kul att de hade ett bråk. Jag är inte så säker på att det bråket inte kommer att tyvärr gynna dem.
Alltså, jag är ju så gammal så jag kommer ihåg när de hade förra bråket. 2002 när de uteslöt massa människor förra gången. Och då, vad som hände då, det var ju att de personerna, det var ju en krets kring en som hette Anders Sten och satt i Haninges kommunfullmäktige, Tor Pål som satt där och sådär, som då bildade Nationaldemokraterna, som ju är ett nazianstruket parti. Så risken är ju ganska uppenbar att slänger man ut ungdomsförbundet, ja då får vi liksom som vänstern på 60-talet, liksom, att delas upp i olika bokstavskombinationer. Men de där kombinationerna kommer ju vara lika knäppa. Så att liksom, det kommer ju inte att bli någon snällare Sverigedemokrater det här.
Nej, men det man ser, det här är ett tecken på också, och det är ju intressant om man jämför med andra partier, det är ju att Sverigedemokraterna är ju extremt toppstyrt. Det är verkligen de här fyras gäng som fortfarande bestämmer i Sverigedemokraterna, och de vill absolut inte släppa ifrån sig någonting av detta. Och precis som Anders säger, de tog själva över partiet på det viset. Om man är livrädd för liksom, den typen av uppror underifrån. Sen är det intressant också med Mattias Karlsson är ju utmålad som bad guy här av ungdomsförbundet, medan man inte vill slå på Jimmy Åkesson, utan liksom, man säger att det är under Mattias Karlssons ledning som det har blivit så här och bla bla bla. Och Jimmy Åkessons roll framöver är fortfarande extremt oklar, hur mycket han ska kliva in, ska han vara partiledare? Så att jag håller med Ulrika om att de verkligen försöker frama det på det här sättet och verkar lyckas ganska bra med det. Att liksom, nu puttar vi bort de här onda och så är det vi liksom mer mittinriktade eller socialkonservativa, lite mer civiliserade som är kvar. Fastän det inte är sant.
Men i vanliga väljares ögon då, kan det inte ändå framstå som att det är mycket strul och att det är oseriöst och för mycket bråk i partiet?
Jag vet inte,
tidigt att säga än, såklart.
Jag tror inte att väljare bryr sig så himla mycket om den här typen av interna bråk överhuvudtaget i politiken egentligen. Det tror dessutom, jag faktiskt inte. Och nu verkar det ju också dessutom på det som att Sverigedemokraterna... Det som kommer ut så att säga är den här versionen att liksom, extremisterna försvinner och vi är lite mer
för vi kommer ihåg, rumsrena kvar. Vi kommer ju ihåg när Sverigedemokraterna och järnrörs... skandalen höll på där i någon vecka eller två, då kommer jag också ihåg.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Och att alla som kommenterade satt så här och liksom, ja det är så bråkigt och det här gillar inte väljarna och det här är så hemskt. Varenda kommentator satt och sa det. Nu kommer de äntligen försvinna. Och det enda som hände var att de bara rejsade upp i opinionen. Så att
för de förväntningarna finns inte på det här partiet.
Men alltså vi undervärderar dem hela tiden på något sätt och tror att det är det vi ser som händer. Jag tror bara att de håller på och försöker visa upp att de blir allt mer rumsrena.
Ja, detta om SD. Tågkaoset. Ja, som tur var tog jag bilen ner till Motala, vilket var otroligt mycket köer. Men sen när jag åkte hem så hörde jag att det var helt stopp från och till Stockholm då. Det var en i raden av kaos kring järnvägen. Varför fixar ni
ingen
det här?
Nu kommer ni ju fullkomligt att dö. Titta vad jag har skrivit på pappret.
Oj.
Vad har Ulrika Schenström skrivit?
Förstatliga
skiten.
Perfekt.
Jag orkar inte längre. Det funkar ju inte. Utan det här banverket kan väl återkomma och liksom bara äga den här rälsen. Och sen så kanske det är någon som vill jobba på den också och hantera de här grejerna. Jag är så trött på det här nu så att jag börjar bli galen.
Och då ropar du efter staten alltså?
Ja, nu ropar jag efter staten. Så är det. Nu blev de förhållande.
Ja, men jag är helt
paffa.
Jag tänker så här, vi har en jättebra rubrik för podden. Vi går vidare fort innan Ulrika ändrar sig.
Okej, men om vi inte går fullt ut och förstatliga då, kan det räcka bara med 1 miljard, 2 miljarder eller vad
är det som behövs
till?
Jag tror inte att det här bara är pengar. Nej, utan det här är en organisation.
Jättejobbigt.
Vad är det?
Nu. Vem är
alltså, jag tror jag kan hitta ett värvablock här i Socialdemokraterna om du vill. Jag tror att jag kan ha det någonstans i fickan här.
Jätteobehagligt, Ulf och jag. Det är Ulf Adelsson och jag, just när det gäller tågen. Det här går inte.
Blocköverskridande och så vidare. Ja. The voice of reason.
Aha, så vi förstatliga skidor som vi löste det problemet. Ja, okej.
Okay. Ja,
då går vi vidare.
Ingen mer att säga här.
Ja, det var vi lite inne på förut. Men uppgifter till SVT har ju regeringen och Vänsterpartiet enats om att höja taket i A-kassan. Är det bidragslinjen då som gör en ny comeback, Schenström?
Ja, jag är väl rädd för det. Det är väl så. Och det kommer att kosta oerhört mycket pengar. 1 miljard till de som tjänar mest. Ha?
Tänk de som sig. Tjänar mest, vad snackar
ja, du? Men jag har räknat lite på de det här. Nästan menar... 1 miljard används för att ge pengarna till de som inte jobbar istället för att skapa förutsättningar för jobb.
Du menar folk som har betalt in till sin försäkring och sen har blivit arbetslösa och sen...
Jag tror i alla fall att det här är dåligt. När det kommer till den här kommer jag vara inte döden Anders Borg trogen när det gäller just A-kassan. Inga tycker att man ska komma tillbaka i jobb. Och den här diskussionen har vi haft oerhört många gånger. Och jag tycker att det ska finnas oerhört många incitament till att man kommer tillbaka på arbetsmarknaden.
Ja, det här är ju en jättebra diskussion. Mer om den här diskussionen. Det här är ju bland det dummaste som Alliansen gjorde. Det är bland det dummaste man gjorde.
Dumt.
Sverige är ett land som konkurrerar på en global marknad. Vi behöver få en högutbildad arbetskraft. Vi behöver en trygg arbetskraft som vågar ställa om, som vågar ta nya risker.
Men
de som tjänar mest,
minst
vet du ens?
Minst.
Minst får minst. Vad snackar du om? Vet du hur mycket man kan få ut i A-kassa idag?
Ja, den högsta dagersättningen blir 910 kronor jämfört med dagens 680.
910 kronor, ja. Räkna slut det på en månad för att se om det är de som tjänar mest.
Det handlar väl inte om att vi bara ska ge pengar till de som inte jobbar, utan vi ska försöka få dem att komma i arbete igen.
Nu får vi faktiskt ta och prata varför en för sig, om lyssnarna
ska kunna höra. Efter det här med tåget.
Jag får slänga in en annan sak som ju faktiskt också i grunden Alliansen var för, i alla fall vissa partier där, och det var ju att man skulle få ut 80% av sin tidigare lön i A-kassa. Mm. Och tittar man på det faktum som gäller nu är det att det är 9% som får det av de som är arbetslösa. Så att problematiken är ju väldigt stor att det här löftet som ändå finns när man betalar sin skatt och betalar sin A-kassavgift och liksom är en del av det här samhället och gör rätt för sig, då är det ju någonstans så att de här försäkringarna ska ju skydda om någonting händer.
Absolut, men då kan man ju konstatera att A-kassan ska skapa jobb.
Jo, men man kan ju konstatera det att det löftet är ändå givet, att 80%, man ska få ut 80%. När ingen får det, då blir ju så också frågan, då bryter faktiskt politikerna det löftet som är givet.
Men jag tror fortfarande att det måste börja i arbetslinjen och inte bidragslinjen, utan att man lägger mer pengar på att skapa förutsättningar för arbete.
Det här så kallade arbetslinjen har ju man prövat i 8 års tid från Alliansens sida. Och det har ju inte gått sådär klockrent.
Ja, det där finns det ju olika diskussioner om. Och den här har vi bråkat om kanske varje gång.
Men om man läser på Statistiska centralbyråns hemsida så finns det ungefär 400 000 arbetslösa i Sverige.
Och man kan läsa det på väldigt många olika sätt.
Nej, de 400 000 kan du inte läsa på många sätt.
Jag tycker att nästa gång vi sitter här och diskuterar, då tycker jag att vi ska ta hit en som kan förklara ordentligt
skillnaden. Anders Borg tänker du nu eller?
Nej, jag tänkte inte ta hit Anders Borg. Inte... Då tar vi hit Anders Borg som kan förklara det
skulle
det här
lösa mycket, men han kan ändå inte förklara bort att det är 400 000 arbetslösa. Och då är frågan så här, om en arbetslinje resulterar i 400 000 arbetslösa, kan det vara något fel på den? Och då tror jag att man ändå måste kunna komma fram till att det kan vara något fel på den.
Jag tycker att man borde ha lagt pengarna på någonting annat istället. Nu när jag dessutom...
Är så att politiken inte funkat i 8 år, kan man ändå inte från Moderaterna tänka att vi tänker lite nytt och funderar på något som kanske funkar?
Varför då? Det beror ju på hur man läser de där siffrorna. Och vi kan bråka varje podd om just detta. Och alla som lyssnar på den här vet att det finns lite olika sätt man kan se på saker. Jag tycker att man ska börja i jobb och arbete och inte i att lägga väldigt, väldigt mycket pengar på alla de som faktiskt kan komma i arbete men som kanske inte har då incitamenten kvar.
Grunden för det här med A-kassa, jag kommer tillbaka till det och har liksom hur det hänger ihop med också en välfungerande ekonomi, bortsett från att det för mig då är en rättvisefråga och liksom en anständighetsfråga. Det handlar ju också om vi ska ha ett starkt omställningstryck i svensk ekonomi, då kommer det bli så att företag läggs ner, att jobb försvinner, att människor måste ställa om. Och den tryggheten, att vi har haft den i Sverige, har också gjort att vi har blivit en av de mest produktiva ekonomierna som finns i världen. Och jag tror att de här trygghetssystemen, och det är inte bara vad jag tror, utan det finns ju mycket bevis för det, att det har varit viktigt, därför att det gör att människor inte hamnar i fattigdom så fort de blir av med jobbet, utan det finns en möjlighet att faktiskt ställa om. Och idag är det faktiskt så att människor har inte den möjligheten på grund av att de här försäkringssystemen har urholkats. Jag tror att det är väldigt kortsiktigt, och jag tror att det är negativt. Även om man som du då, Ulrika, inte bryr sig om rättvisa och anständighet, utan bara inte, jobb och tillväxt.
Försök inte med den där gamla visan.
Jag kan argumentera för mig.
Nej, vi kommer inte hålla med varandra i den här alls. Det är bara tåget idag.
Tåget, ni tåget. Kanske... ni kanske sista ämnet kanske ni enas i. Det är ju, har gjort undersökning i Aftonbladet. Katastrofförtroende för Stefan Löfven. Och succé för Göran Hägglund som har slutat. Hur går sånt till?
Kanske det var för att han slutade så. Eller var jag elak?
Vem är rädd för Göran Hägglund idag? Liksom. Alla kommer att tycka att det är så roligt. Han får blommor och alla är glada. Se det som en avskedspresent.
Ja, det är sant.
Eller också var det så att alla ville ha Jakob Forssmed. Men så blev det inte så. Det kan ju vara något med det här med Jakob-teoremet att göra.
Däremot så har ju regeringen problem, alltså uppenbarligen.
För de som inte har lyssnat tidigare så är det så att jag gav mig, nästan tog gift på att Jakob Forssmed skulle bli KD-ledare och har fått lov att backa på det rätt länge.
Men du löste det genom en fin konspirationsteori.
Ja, absolut.
Som inte du hade kunnat se i förväg, med mindre än att du tänkt till ordentligt.
Det är Timbros fel.
Allt är Timbros fel.
Men okej, Löven då? Löfven, vad är det ni tror folk tycker minst lyckat om?
Nej, men jag tror att det har varit... jag menar, oavsett hur mycket politik man är intresserad av eller inte, så tror jag att hela det här debaclet med Saudi, oavsett vad vi säger som är rätt eller fel i den frågan och vad som egentligen hände eller inte, så tror jag ändå att det framstod som det var lite så här, kanske inte någon stark ledning oavsett vad vi har för politiska åsikter.
Ja, men jag tror att du har helt rätt i det. Det har varit ju rörigt, och det jag tror, vi pratade ju om det här tidigare i podden, att innan decemberöverenskommelsen och när Stefan Löfven klev fram och sa nu blir det nyval, där liksom man såg Stefan Löfven, liksom vad han ville och vad hans ledarskap betydde. Det har vi inte sett så mycket av nu på sista tiden, utan han har backat undan, låtit andra ta diskussionen, man har inte fattat vad han har velat. Jag håller med, han framstår inte som en ledare. Sen behöver man inte vara liksom Göran Persson. Nej.
Eller jag tycker att alla borde vara som Göran Persson.
Ja, men jag vet.
Men sen är det väl också lite det, jag tror att hela regeringen har ju problem med politiken. Alltså att det var ändå så någonstans att Socialdemokraterna gick till val på och skapade massa förväntningar kring vad man ska åstadkomma, och sen så kommer det väldigt lite ut. Och jag tror en av orsakerna är Miljöpartiet. Och den som kanske faller mest förutom Löfven här, det är ju Åsa Romson. Så att, jag menar, det finns, regeringen har ett Romson-problem.
Har ett MP-problem.
Ja,
regeringen har ett MP-problem. För att jag tror att Romson på något sätt, alltså, hon klarar inte att vara partiledare för Miljöpartiet riktigt. Och det där ställer till det.
Skulle hon vara partiledare någonstans då?
Ja, det vet jag inte riktigt. För att det där ställer lite till det, va? Därför att hon är ändå vice statsminister. Och det präglar bilden av regeringen. Och liksom summan av alla de där sakerna gör att det finns liksom ingen styrfart. Och det är det där klassiska, att om man cyklar fort så kan man inte peta omkull någon. Men om man stannar med sin cykel, då ramlar man. Och det som liksom regeringen gör nu, det är att de hjälpligt rör sig framåt. Vilket gör att de snubblar och ramlar hela tiden. Och det tror jag väljarna väl ser också.
Men sen är det väl också så, nu har man fortfarande suttit på en borgerlig, om jag ska liksom ta lite motsatt position, även om jag faktiskt håller med på vad båda ni säger, så har man fortfarande suttit på en borgerlig budget, och man har inte haft möjlighet att genomföra något av den politik man faktiskt gick till val på. Det kommer ju ett antal förslag nu nästa vecka i vårbudgeten, och sen det stora kommer väl i höst. Och under nästa år. Men det känns väldigt rörigt. Det gör det verkligen.
Ja, och sen är det väl också det här, på något sätt, vart är man på väg? Alltså, där tycker jag ändå att om man tittar på liksom regeringen Reinfeldt, de kunde ändå förklara liksom, det här var det vi gör nu för att nå någonting annat sen. Här kommer liksom förvisso väldigt bra saker pluppar ut, men liksom man vet liksom inte
vad är planen?
Vad är planen? Vart ska det liksom så? Och där är ju också en minoritetsregering, måste ju så här vinna opinionen varje dag. Och det känns ju inte riktigt som att man lägger särskilt mycket energi på det.
Nej.
Utan väldigt ofta så säger man ju ingenting istället.
Och det är ju intressant för att koppla tillbaka till A-kassan. Nu ska vi inte gå in i den diskussionen igen. Men det kommer då en nyhet på lördagskvällen i påskhelgen.
Ja, jag såg. Jag vet, jag vet.
På påskafton.
Varför då?
Nu höjer vi A-kassan. Och jag vet inte om det är en läcka. Alltså, jag vet inte var det där kommer ifrån. Men om det är så att man... Nej, presenterar sin nyhet på det sättet, det är en dyr reform, det är mycket, liksom, mycket reformutrymmet pengar, som läggs på det, och det är en viktig reform för Socialdemokraterna, att man slarvar bort grejer på det sättet, det är, jag vet inte, det är, jag undrar lite.
Ja, det var lite otippat, därför ja. Att det där borde ha varit någonting som man placerade på något sätt, verkligen fick utrymme,
ja,
på något sätt.
Ja, en stor grej av det.
Exakt så, men väldigt märkligt.
Mm. Okej, ni var ganska överens om det också, men framförallt är det då tågen som ska förstatligas.
Ja. De ska gå i tid.
Och gå i tid. Det gör de ju då, det hippar till och med jag.
Ja, det, eller hur?
Sätt Ulf Adelsohn som, ja, det här är roligt.
Tågkansler.
Han får förstatliga Banverket. Ja. Eller vad, det
vad lycklig han skulle bli.
Det heter inte Banverket, det är ett problem för alltihop. Man borde återupprätta Banverket.
Ja, och sätta Ulf Adelsohn som...
Ja, men det är väl jättebra. Statens... De här tågen måste gå i tid, det här går inte längre.
Förstatliga SJ, sa Tage Danielsson en gång, och då var det ett skämt.
Det här var Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledarsidas podd.
Det är inget skämt.
Ulrika Schenström, Karin Pettersson och Anders Lindberg och jag var Fredrik Virtanen. Vi ses, hörs nästa vecka.
Hej då!
Hej då! Åsiktskorridoren.